16 år efter dubbelmordet i Linköping grips 37-årige Daniel Nyqvist. Det var i oktober 2004 som det uppmärksammade dubbelmordet på 8-årige Mohammed Amori och 56-årige Anna-Lena Svensson skedde i centrala Linköping. Under tisdagsmorgonen 16 år senare greps 37-årige Daniel Nyqvist. Han ska ha erkänt morden i ett polisförhör, berättar hans advokat för TT.
Ja, det var i juni i år som polisen kunde gripa den nu 37-åriga Daniel Nyqvist. Mannen som dödade 56-åriga Anna-Lena Svensson och 8-åriga Mohammed Amori i Linköping i oktober 2004. Gärningsmannen som då var 21 år lämnade DNA-spår efter sig, men trots det så kunde polisen inte hitta honom förrän 16 år senare. Och många vet vid det här laget att det var så kallad DNA-spårning som hjälpte polisen. Genom släktforskarregister, dit folk skickar in sitt DNA i jakt på släktingar, så kunde man med DNA-experten Peter Sjölund hitta gärningsmannen. Förra året så kunde man i USA gripa den så kallade Golden State Killer, en man som var skyldig till över 50 våldtäkter och minst 13 mord efter att ha hittat hans släktingar i släktforskningsregister. Och nu har vi alltså löst ett fall i Sverige på samma sätt. Dubbelmordet i Linköping har varit polisens näst största utredning efter Palmemordet, och under onsdagen så kommer åtalet mot Daniel Nyqvist, som också har erkänt i polisförhör. Vad betyder det för olösta fall i Sverige att dubbelmordet i Linköping är löst? Och betyder det här att ingen längre går säker om man lämnat DNA efter sig på en brottsplats? Och hur många fler fall kan man lösa på det här sättet? Det här tar vi upp i dagens Aftonbladet Daily.
Ja, Peter.
Ja, det här är Peter Sjölund, DNA-släktforskaren som hjälpte polisen att lösa morden.
Peter, hur var det att jobba med polisen kring dubbelmordet i Linköping?
Alltså, vi hade verkligen ett otroligt bra samarbete. Det kändes ju att hela utredningsgruppen trodde verkligen på den här metoden, fast det var helt nytt för dem. Och i ärlighetens namn så förstod de nog inte heller vad jag gjorde när jag satt där och läste 1700-tals handskrift på dataskärmen. Men de trodde att det här ledde framåt.
Och hur gick det då?
Ja, det gick ju, till att börja med så gick det ju inte alls bra, eftersom det visade sig att det DNA man hade, som man hade plockat ut tidigare, det var för låg kvalitet för att få släktforskarmatchningar. Det är ju så att vi släktforskare behöver ju mycket mer DNA-information än vad polisen normalt använder. Så det gjorde att när vi plockade fram det DNA de hade från 2004 så fick vi inga vettiga släktmatchningar. Och då kändes det lite tungt. Men sen jobbade NFC som de heter, Nationellt Forensiskt Centrum, och RMV, Rättsmedicinalverket, hela vintern här med att få ihop. De plockade ut varenda litet blodspår, varenda litet hårstrå och kombinerade ihop DNA från dem. Och då fick man en riktigt bra profil faktiskt. Och när vi laddade upp den, då kom det vettiga matchningar. Och då kände jag att nu är vi på banan.
Och hur lång tid tog det då innan ni faktiskt hittade rätt person?
Det tog från det att vi laddade upp det här till Family Tree DNA, som de heter borta i USA, och fick matchningar, så tog det ganska exakt 5 veckor.
Hur kände du då?
Ja, alltså när jag fick matchningarna såg jag att det var några som var hyfsat nära, det vill säga i det här sammanhanget så är hyfsat nära släkt kanske på 1800-talet eller till och med slutet av 1700-talet. Då kände jag att det här är bara en tidsfråga, nu kommer du hitta honom på något sätt. Och ja, 5 veckor. Det är ganska snabbt. Jag var lite förvånad själv på slutet att det ramlade på ganska bra sista dagarna. Jag körde 12 timmars pass de sista dagarna för det var så spännande.
Och hur kändes det sen när ni faktiskt hittade rätt person?
Alltså, jag jobbar ju mycket med att hjälpa människor att hitta sin okända pappa och morfar och sånt. Och det känns ju alltid fantastiskt att kunna hitta den personen och ge dem tillbaka sitt ursprung. Men det är klart, det här var ju extra stort ändå. Man kände att när jag till slut sista pusselbiten föll på plats, så jag satt och tittade på det släktträdet, och så var det bara de här 2 bröderna kvar, som det kunde vara rent biologiskt. Så var det ju en ganska otrolig känsla. Dels tänka att okej, nu löste jag det. Men också nästa tanke var ju direkt att undra varför det hände. När jag satt och tittade på de här namnen och kände liksom hur, nu kanske vi får veta äntligen varför det här hände. Så det kändes otroligt stort.
Peter, du har ju tidigare varit med i Aftonbladet Daily och pratat om det här med DNA-spårning, hur det går till. Var det här då ett sånt fall som du kände att det här är bara en tidsfråga innan man hittar gärningsmannen?
Ja, men så det var ju det. När vi väl fick en riktigt bra DNA-profil, då kunde jag känna att vi hade så pass mycket matchningar. Och dessutom det visade sig att de här släktmatchningarna hade sina rötter i Östergötland, runt Linköping. Då kände jag att nu är det här kommer att gå att lösa. Frågan är bara hur lång tid det tar.
Och att man nu lyckas lösa dubbelmordet i Linköping med hjälp av DNA-spårning, det öppnar upp för att polisen kan få hjälp med att lösa fler fall där man har kört fast. Vi hör Peter Sjölund igen.
Ja, det här är ju en milstolpe kan man säga. Ett jätteviktigt genombrott för DNA-släktforskning som polismetod i Europa. För det är första gången utanför Nordamerika som man använder den här metoden. Så att intresset är jättestort från många länder, och i Sverige ska man ju nu besluta sig här under hösten om den här metoden ska få användas brett på många kalla fall. Och jag hoppas ju verkligen det med tanke på utfallet i Linköping. Att man tar den möjligheten. Och är det så att man säger ja till att använda den här, då kommer det bli en revolution större än fingeravtrycket.
Ja, det här riktar sig ju till kalla fall speciellt. Hur många fler fall tror man att man kan kunna lösa med hjälp av den här metoden?
Ja, det krävs ju lite speciella förutsättningar. Så att det finns enligt polismyndigheten närmare 700 kalla fall i Sverige. Och kanske finns DNA-spår i 20-25% av dem. Och det är den första förutsättningen. Det måste finnas ett bra DNA-spår så vi kan få ut all den information vi behöver för att hitta släktingar. Och nästa förutsättning är ju att gärningspersonen måste ha sina rötter någonstans där det går att släktforska. Så att har personen rötterna i Skandinavien, då är det kanonbra. Då kan vi lösa de fallen. Men har personerna rötterna i Rumänien eller Spanien, nej, det går det inte, för där finns det ingen möjlighet att släktforska på samma sätt som man kan göra i Skandinavien.
Men är det någonting som kan komma att bli lättare att släktforska på i de områdena framöver?
Nej, det kommer nog fortsätta vara svårt eftersom man har inte alls samma tradition av bra folkbokföring och bevarade kyrkböcker. Så att det är, norra Europa är väl det egentligen där man har bäst bevarat. Och sen är det också så att kombinationen bra DNA gärningsperson från ett ställe går att släktforska. Jag skulle bedöma att det rör sig om kanske 100-150 av de kalla fallen. Bör det finnas bra förutsättningar att lösa.
Så är det så nu att har man lämnat DNA efter sig på en brottsplats, då går man egentligen inte säker längre?
Riktigt så enkelt är det ju inte. Det beror ju på om man lyckas få ut tillräckligt bra DNA då från de här spåren. Och som sagt, så har man rötterna någonstans där det är inte så många som varken är DNA-testade eller att det går att släktforska, ja, då kan man inte hitta den personen. Men finns det så pass många som 100-150 så kommer det bli mycket jobb framöver. Så att jag har ju satt ihop ett team av 7 av Sveriges vassaste DNA-släktforskare. Så att vi är många som kan hjälpa polisen, så att inte bara jag sitter där.
Och hur ska ni jobba nu då framöver?
Ja, jag hoppas att vi hade ett träningsläge som vi kallade det för några veckor sedan. Jobba ihop oss på samma metod som jag använde i Linköping. Så om polisen säger ja och vill ha hjälp i kalla fall, så kan vi gå in på bred front och hjälpa till att lösa många fall ganska snabbt, hoppas jag.
Och finns det några fall som du kan avslöja som du tror kommer lösas med den här metoden?
Nej, jag skulle gärna vilja titta på. Än så länge så har jag inte fått se. Jag vet inte i vilka fall det finns bra DNA. Så att jag kan inte göra en bedömning av det. Det vi har sagt är att vi hade ju väldigt gärna velat att det hade funnits DNA-spår i Palmefallet. För då hade vi faktiskt kunnat lösa detta också. Vilket man inte lyckas med på annat sätt.
Nej, det hade ju varit en fjäder i hatten kan man tänka.
Ja, precis. Så att, men det känns nog bra att lösa Linköping med tanke på att det är ju Sveriges näst största mordutredning. Och dessutom, när man får höra av de anhöriga nu efteråt här att det är första gången på 16 år som de kan sova en hel natt, då känns det verkligen viktigt att ha löst detta.
Ja, vad tror du händer nu då kring åtalet i fallet i Linköping?
Det verkar ju kunna, jag hade hoppats att det skulle inte bli för utdraget. Det verkar ju kunna gå ganska snabbt. Nu kommer ju åtalet här nu på onsdag den här veckan, och vad jag förstår så han har ju erkänt och det finns 100% DNA-bevisning, och det kommer att bli en rätt kort rättegång som det låter, ett par dagar bara, och sen så verkar det inte troligt att någon ska överklaga heller, så det kan gå ganska snabbt alltihopa, och som allt pekar emot att han är sjuk och därför kommer dömas till vård.
Peter, det här med dubbelmordet i Linköping och också det extremt uppmärksammade fallet i USA, Golden State Killer, har ju liksom fått upp ögonen för folk för det här med DNA-spårning. Vad betyder det här för ditt jobb?
För mitt jobb, dels betyder det att få en chans att visa hur otroligt kraftfullt detta med DNA-släktforskning är. Man kan alltså hitta, jag menar, om en person har en okänd pappa så kan man hitta den utan att ha pappan. Man har bara barnets DNA och så kan man hitta släktingar som man är släkt med på 1700-talet. Och då kan man ändå ringa in den här personen som måste vara pappan. Så att det är en otroligt kraftfull metod. Därför känns det väldigt bra att få visa upp den. Att den kan, det är inte bara en hobby utan vi kan faktiskt göra stor nytta vid DNA-släktforskare även till samhället.
Och finns det något fall som du önskade att ni skulle kunna klara upp framöver?
Ja, som härnösandsbo och som ångermanlänning så har vi ju dubbelmordet i Brattås här som skedde 2005. Och det har ju också varit sånt här som har förbryllat alla och som inte gått att lösa. Där vet jag inte om det finns bra DNA, men skulle det finnas bra DNA och en gärningsperson på rätt ställe så skulle det kännas väldigt bra att kunna klara upp det.
Sist här hörde vi Peter Sjölund som är DNA-släktforskare. Och du kan läsa och höra mer om åtalet kring dubbelmordet i Linköping på aftonbladet.se. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily som är vår dagliga nyhetspodd. Vi kommer ut varje vardagsmorgon med ett nytt avsnitt, så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!